Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
Krull och kriminell. Sitter tillsammans med Peter Söderlund.
Ja.
Av en anledning. Sociala arvet.
Sociala arvet, ja. Yes.
Det känner du till. Vad tänker du på när jag säger det?
Nej, jag tänker väl på. Det är väl något man har lärt sig på senaste tiden när man tog sig ur droger och kriminalitet och sådär. Och funderar på varför man hamnade där. Och det kanske inte var så konstigt då med uppväxten man har nu när man har börjat titta tillbaka.
Peter Söderlund har under sina snart 60 år varit med om och sett mer än de flesta ens har talas om. Och det började tidigt. Barndomen och uppväxten var minst sagt otrygg och turbulent med mycket stök och kaos.
Det jag kommer ihåg det var att det var mycket fylla, mycket våld och sånt i familjen och runt, jag tror i släkten också då, släktträffar och alla bröder och allting träffar, farsans bröder träffar. Det var mycket supande och det slutade oftast i slagsmålen och sånt där. Och man skulle, man har ju de där minnen som var liten. Man kan ju inte påverka sin omgivning så mycket när man är så liten så att man är ganska utsatt. Och,
vad
är
det du får på dig då?
Jag vet inte hur det började, jag vet inte hur lång tid jag minns då, men nej, jag var nog väldigt liten då. Kanske var 4-5 år man började haja eller upptäcka. Man skulle åka in och titta på bio eller något sånt där, gå på bio så kunde det sluta med att farsan skulle slåss med biovaktmästaren där inne. Eller han satt och drack Koskenkorva inne på biografen och såna grejer. Jag hamnade också väldigt ofta inne på ölpubbarna på Södermalm med farsan när han satt där och söp. Och det slutade också att han kaxade upp. Så han var ju en riktig djävul när han söp. Då. Så att det var mycket våld, mycket bråk hemma. Och mycket våld mellan min mamma och pappa. När han söp, morsan drack ju ingenting. Hon höll ju i, vi var 4 söner. Och hon skulle hålla i hela familjen, hålla ihop det. Medan farsan söp och kom hem och gapade och skrek och massa jävla knivar och det var viftande och så här. Och sen fick han med någon stekpanna i huvudet av morsan ibland. Så var helvetet det gav. Och så det var uppväxten då. Och när man tog hem kompisar ifrån skolan så var det jävligt osäkert på hur det skulle sluta. Så att om farsan skulle komma hem och börja banka på dörren och någonting. Och det hände faktiskt att han kom en gång och slog nyxa genom dörren när jag var hemma med. Och då fick jag liksom höja volymen på, hade sådana små skivspelare som man kunde, som en liten väska så här. Man fick höja volymen på det så du ska höra så här yxslagen i dörren och så.
När du hade en polare med
hemma? Ja, när man hade polare hemma. Och det var ofta sådana bankar man tänkte, nej bara det händer nu, bara det händer nu. Mm. Och ibland när man kom från skolan fick man också, vet du nu, lyssna i trappuppgången om man hörde några andningar och sånt där. Farsan, det var efter de hade skilt sig då. Men han tog sig alltid tillbaka till morsan och skulle förklara vad han nu skulle förklara, sin kärlek eller sitt hat. Eller. Så man fick alltid lyssna av i trappuppgången om det stod någon och andades. Och, för ibland när man kom hem och skulle gå in då i lägenheten med nyckeln så kunde han stå ovanför på liksom, våningen ovanför och så rusa ner och sen tränga sig in i lägenheten. Och då fick man ju skulden för att man släppte in djävulen liksom. Och så brukar polisen komma då. Och kom ihåg en gång, jag kanske var 10 år och sådär. Då satt jag på ryggen och slog på polisen när de hade gripen och lagt ner han då. Satt på bojer och så. Då fick jag sitta och slå. Det var ju med min farsa liksom. Och ja, det var uppväxten. Och ibland fick man, ja, man när man hörde någonting i trappen vågade man inte gå in. Och då fick man ju sätta sig i skogen och göra läxorna. Och sitta och plugga liksom och försöka göra det där. Så att det var, ja, när jag gick i femman då hade jag förmodligen magsår. På senare tid sen när man röntgade magen, jag hade allt ont i magen. Och nu på senare tid har jag förstått att det var nog öppna sår jag hade i magsäcken redan i femman. Av all jävla stress liksom. Och sen gör man ju så sin far då, så att jag började ju dricka när jag gick i fyran, femman. Började på helger. Man var ju blyg för tjejer och sånt där, men det man upptäckte med alkoholen är att man varit jävligt tuff liksom och modig. Så i 4-5 så började jag dricka på alla helger, började mer och mer, och sen började det på alla loven då, så ja. Sen hade man ju storebrorsor som man lurade till att köpa ut åt en och så. Ja, så var ju uppväxten. Man gjorde som sin far. Man började dricka när redan femman. Liksom.
Varför tror du att det är så? Man kan ju tänka sig annars att det går åt andra hållet. Att man liksom blir avskräckt och på något sätt vill...
Men jag tror inte jag hade så... Morsan gjorde vad hon kunde för att hålla ihop familjen och liksom tryggheten och göra läxor. Och farsan hade ju bra sidor också. Jag hatade aldrig min pappa. Aldrig hatade min pappa. Även fast det var så mycket våld. Jag växte in i det. Jag var ändå min farsa och jag har ju fattat, det var ju brännvinet, alkoholen, så gjorde han galen liksom. Och han satt fast i det. Men farsan hade ju bra sidor också. Han tog ju med mig mycket, eller oss, ut i naturen då. Så jag lärde mig att fiska. Vi levde på... Vi hade inte så gott ställt, så att vi levde 3 veckor i månaden. Käkade vi fisken från Dreviken. Så vi tog upp själva och gjorde tillagar. Vi var ute och fiskade strömming, torsk, ute i Saltsjön. Och så vi fick lära oss och... Ja, plocka blåbär, svamp och leva av naturen och så här. Så att de sidorna liksom, är ju något jag saknar idag. Liksom, jag gör för mina ungar. Jag tänker ibland till fan farsan. Alltså, han var med oss hela tiden i skogen, i naturen, på vattnet. Och han kom ju från Åland, från en ö. De var 11 barn och 2 vuxna i en liten röd stuga på en kobbe i Åland. Och från Brändö. Och där de levde upp då. Där fanns inga butiker och handlade. Det var fiske, jakt. Sen var ju farfar spritsmugglare då. Så att där grundade, farsan berättade ibland, jag önskar jag skriva ner allt, jag kommer inte ihåg allt om. Han berättade hur de kom, upptäckte spritlagren som låg i sådana silverdunkar, plåtdunkar på öarna. Så det knackade de i hål på. Så, när de var barn så blandade de ut i bäckvatten, berättade han, i vatten och sånt där. Så började de supa av det här starka spriten som farfar var med att smuggla mellan Finland och Sverige. Så det har ju lång tid tillbaka, vet ni, de här arven, det började då, farfar, spritsmugglare, farsan blev alkoholiserad redan när han kom till Sverige. Men jag tänkte ungefär som, jag tänker ibland så här, att Tarsan kommer till storstan, det var ungefär när farsan kom liksom från vildmarken i Åland och leva av naturen till att komma till Stockholm, storstaden, och börja. Han jobbade på gondolen på Maria Hissen på restaurangen och som köksmästare, men det var ju mycket brännvin i den branschen också. Så att, ja.
Men jag tänker på, tänker man aldrig när man är inne i det så att om man har pappa då, som man ser allt det här eländet eller problemen, att det är ett problem, att det inte är en bra väg att gå? Eller hur funkar det? Eller tycker man att det är normaliserat?
Ja, för mig var det nog mer och mer normaliserat, tror jag. Och självklart känner man att det var något problem, men liksom när man inte, jag menar, blir man ett våldsutsatt barn som blir utnyttjad vad fan som helst, när man inte kan påverka det liksom. Så du är tvungen att normalisera, annars dör du ju, det går ju under, eller kan du ta liv av dig.
Jag tänker, du har ändå mer i dig någonstans i ryggmärgen vad som är rätt och fel, när du höjer ju volymen på stereon för att du inte vill att polaren ska höra det.
Så har det nog liksom alltid varit liksom, även sen när jag varit kriminell. Om jag nu har varit kriminell, ibland känner jag att jag inte varit det, för det jag gjorde var det normalt för mig liksom. Det låter lite konstigt, men nej, självklart kände jag att det var fel. Det var ju något man inte ville skulle ske, och man ville ju ha det något annat, men det gick ju inte att förändra liksom. Vem skulle hjälpa oss? Det var inga myndigheter som såg oss eller någonting. Vi var skickade på något hem någon gång när morsan var utbränd. Men det var, såg ingen. Det fanns i... Vi var tvungna att lära oss leva så.
Vilka tillfällen, om du tänker tillbaka, var det som du kunde känna att du önskade att du kunde ha en familj som till exempel polarna hade?
Det var ibland när man var hemma i... Jag är uppväxt i Tyresö, Sveriges barnrikaste kommun var det då. Men när man var hemma hos en del kompisar som hade föräldrar då som... Men jag har aldrig känt så att jag inte vill ha min mamma och pappa. Jag älskar dem, även fast alla problem. Men när man var hemma hos andra liksom, kompisar när de hade villorna. De hade liksom fina barskåp som vi plundrade emellanåt och hällde i vatten i flaskorna.
Klassiskt.
Ja, det är det, vet du. Men de hade fint hemma. De hade liksom fin bil och lyxigt och musikinstrument. Och liksom det vi hade ibland... Det var när farsan hade hittat något bra vindsförråd någonstans. Jag vet inte vad han hittade alla grejer. De jobbar och rensar vindar eller så klippte de skor. Jag vet inte vad han... De kom hem med väldigt märkliga saker ibland. Och ibland från grossoporna ibland liksom så här. Några häftiga grejer som var bra som man inte skulle slänga. Det var ju... Så där märkte man lite skillnaden hur en del hade det, mamma och pappa. Nu är det middag klockan 6, nu ska ni komma hem liksom. Och det var såna här skillnader och... Ja.
Finns det någon tid eller period när man växer upp... Som är extra känslig, som sätter spår mer än kanske andra?
Egentligen är det ju ända sedan man... jag tror att det är väldigt tidigt. Det börjar nog redan i 3-årsåldern när man börjar liksom uppfatta och börjar bli lite otrygg och börjar se saker och ting händer runt omkring en och man börjar akklimatisera, alltså man börjar vänja sig vid allting som händer runt omkring. Jag tror det börjar runt där. Sen när man börjar skolan och sånt där så... Det är ju ingenting man går och berättar till alla i skolan, utan man måste ju hålla färgen. Och det lär man sig när man växer upp i den här. Det är ingenting... Jag tror jag aldrig har sagt något dumt om min familj till någon annan liksom utomstående under hela min uppväxt. Kanske på senare tid när man lite... Nej, jag vet inte ens då. Men när jag växte upp så nej, man håller tyst, man håller ihop och man säger inte så mycket. Och det är där man börjar akklimatisera sig som barn. När man 6-7-8 börjar skolan, håller tyst och håller färgen. Och berättar inte varför man har magsår. Vem, liksom...
Kan man jämföra det med gamla tiden som man såg på torget? Alkisarna som satt på bänkarna med sina schäferhundar behandlade dem rätt kast. Men de var alltid lojala hundarna. Liksom.
Ja, så kan det då vara. Man blir ju någon liten knähund. Nej, men det, så är det ju liksom. Mm. Det är det. Och hundarna kan inte göra så mycket, de sitter i sitt koppel där. Och vem ska ett litet barn gå till? Det finns ju inte liksom. Det finns inte på kartan, det är bara att anpassa sig. Eller göra något riktigt dumt så man straffas utifrån familjen och sånt. Och det tror jag, det kan nog hända många barn som gör så, hittar på något sätt att straffas ur sin egen familj då. Jag tror att det är väldigt många barn som får illa då, som har missbrukande föräldrar och de hamnar till och med bostadslösa där som barn så... drar iväg alltså. Men som sagt, ja, vi höll ihop.
Det är svårt att inte tänka på betydelsen av arv och miljö och hur vi formas av den under uppväxten när Peter berättar om sin spritsmugglande farfar, alkoholiserade pappa och sina 3 bröder som liksom Peter alla haft missbruksproblem.
Vi var ju mycket ute i naturen och det var ju brännvin där och han vart ju galen och tokig och... Det var ju bråk i... vi slogs ju med farsan ibland också liksom. Och bröden också, det är kanske alla bror sig om. Men alkohol inblandat kan ju bli rätt farligt. Och det var det när vi var i skogen där då. Så farsan drog fram en morakniv och såg helt tokigt ut. Som djävulen helt. Och slog den där morakniven i bröstet på min storebror. Och lyfte upp han på morakniven liksom så här, mitt i mellangärdet här. Och då bara sprang jag ut i skogen och gömde mig. Du vet, jag kunde de där skogen. Jag kunde springa mitt i natten i skogen och inte snubbla. Jag kunde alla rötter under vattnet och vi levde ju där. Men det där var ganska fruktansvärt. Och jag sprang och gömde mig och la mig ner och hörde min brorsa skrek. Och jag vet inte, kommer inte nu ihåg hur han tog sig därifrån. Men han tog sig nog in i bilen, tror jag. Och tog sig iväg och kom tydligen iväg till sjukhuset. Men han var, och det stod någon liten notis i tidningen efter allt där. Det var, jag kommer inte ihåg exakt allt utvecklingen runt krim. Men jag kom hem där och fick höra och läste i tidningen att han hade varit en halv centimeter från hjärtsäcken eller hjärtat. Och så han överlevde. Men hela historien var ju då att det hade kommit ner ett gäng till badstranden och börjat muckat och hugga min brorsa. Och det, så var det ju, det stod i tidningen. Det, alla
var kom den historien ifrån?
Jag vet inte, det är bara något som man säger. Nej men alltså, jag vet inte riktigt vem som hittar på den. Kanske var farsan som sa eller brorsan eller brorsan eller...
Men ni höll ihop om det?
Allihop höll ihop. Det var bara de dagarna. Nej men han har blivit liksom överfallen till gäng och huggen. Sen var det glömt.
Pratade aldrig om det hemma?
Nej, aldrig.
Någonsin. Inte ni brorsor heller?
Nej. Utan det var något som hände på fyllan. Och
så. Men du måste ha haft tankar kring det då ändå?
Nej, jag tänker efter.
Eller var det bara en vanlig dag?
Nej, jag har aldrig tänkt så här. Det är första gången jag pratade så här en gång. Nej, jag tror inte. Det var några dagar man var orolig att han ska överleva. Och sen den här artikeln i tidningen var sanning. Så var det ingenting med det. Så fortsatte livet som vanligt. Och så här var det många gånger som det var våld och slagsmål och knivar. Och
synen på pappa förändras inte heller?
Absolut inte. Ingenting.
Det låter ju jävligt skevt för mig.
Nej, jag vet inte. Jag vet det också. Ja. Nej, det... Ja. Så är det. Det var, nej, absolut ingenting. Fanns ingenting. Han var samma farsa vi älskar allihop ändå. Mm. Det är märkligt. Nej, farsan var ju ofta tomter och han var jävligt full och mellanåt. Jag kommer ihåg, vi började bråka i tror jag, hallen eller trappen.
Hur gammal var du då?
Ja, då var jag bara 13 och så här. Och jag slog ner tomten i trappuppgången och spöade tomten. Men då började jag bli lite större och då kunde jag börja säga ifrån liksom. Och då hade jag alkohol själv i kroppen. Och då var det ju tuffare så jag spöade tomten, jag tänker. Det är också så där sjukt, fan. Hur många barn spöar på tomten liksom.
Minns du vad det var som fick dig att vilja spöa tomten?
Nej, jag kommer inte ihåg riktigt nu om jag har sagt det innan, jag vet inte. Nej, men det var att han var, ja men fyllan och liksom... Jag bråkade, skulle trängas in. Jag tror vi slängde ut tomten. Det var nog morsan slängde ut tomten. Eller att han inte fick komma in när han var på fyllan. För det var ofta så här, bara, din jävel, du är på fyllan igen. Liksom. Du kommer inte in här. Och då började han bråka. Det kan ha varit så. Och skulle trängas in i lägenheten som han alltid gjorde. Då. Nu hade han ju tomtemasken på sig på julafton. Så jag slog ner tomten då för att stoppa den eftersom morsan... Om han kommer in så får man ju skita, fick man ju skita morsan också. Då, att man, ja. Så att nej, jag spöade faktiskt tomten då.
Var det problem där? Jag bara tänker just, det är ju så tydliga motpoler på något sätt, mamma och pappa är det där, ja. Låter det som. Men att ändå ta parti för pappa, oavsett vad han utsätter mamma för. Ja, ja. Hur löser man den biten? För det blir ju en konflikt.
Nej, man famnar nog mitt emellan. Morsan skällde väldigt många gånger, när man, framförallt när man släppte in han, när man inte har kollat att han inte var nykter. Att vi barn var ju tvungna att hålla koll på att djävulen måste vara vår normala pappa, för då var det ju lugnt. Då var ju farsan som alla andra farsor. Så om vi misslyckades med kontrollen liksom, så fick vi till helvete. Jag flyttade när jag var 18-19 år hemifrån. Till en liten lägenhet. Vad tog jag med mig? Vad fan tog jag med mig för någonting?
Jag tänker inte saker nu utan mer.
Nej. Nej men jag alltid... Jag menar, jag fick lära mig när jag var 11 år. Då fick jag liksom släpa runt på min farsa när han drack te doja. Liksom. Det var hans pappa till mig. Jag fick släpa på honom och försöka hjälpa honom. Så när jag var det, och det har jag också tänkt, när jag var 11 år fick jag bli min egen pappa. Liksom. Börja bli vuxen själv då, på något sätt och bestämma mitt liv. Då. Morsan hade ju fullt upp att hålla ihop allting. Och gav den tryggheten. Det kan jag säga att det har ju varit ett jävla stöd. Liksom. Men 11 år fick jag bli min egen pappa. Så när jag flyttade hemifrån vid 18-19 år så startade ett eget företag och... Ja, och jag tog hemifrån att jag var min egen far liksom.
Och hur skötte du det då?
Ja, det skötte jag väl bra. Jag drev ett eget företag i trädgårdsbranschen och hade stora odlingar och frilansodlingar. Och levererade till alla torghandlare i hela Stockholm och Årsta partihallar. Och... Sen började jag odla lite marijuana och sånt där. Jag missbrukade alkohol och sånt där. Jag hade rökt hasch då ett antal år, så här, men jag... Jag gillade inte det riktigt, men så började jag liksom, polarna tyckte att fan, varför liksom springa och köpa små bitar för när man kan köpa en lite större bit? Och jag hade egen lägenhet, sen hade jag kö till min lägenhet. För jag köpte ett början med något hekto liksom. För då var det ju billigare och jag kunde röka gratis. Och sen tyckte polarna var bra, för då kunde de ta på redis också, slapp de gå ut och jaga. Så att, och det var den jävla biten var ju större och större. Ja, det slutade med att vi, när jag var 18-19 år så var jag stor narkotikahandlare också. Det gick ganska snabbt. Ja, så det var, jag var narkotikahandlare. Och sen, vi höll ju inte på att röka hasch och söp för att vi ville bli någon jävla knarkare eller nedgångna. Vi gjorde det för vi tyckte det var kul. Och det man såg av narkotikan, liksom det andra, det var bara skit liksom. Tills man prövar det själv. och kände lugnet av amfetaminet, hur cool man var och lugn och klar i skallen och kunde tänka och koncentrera sig. Så jag var körd efter första när jag prövade. Och när en hasch-knarklangare prövar amfetamin och fastnar på det, då blir man ju amfetaminlangare också till slut. Så jag fastnade där, så att det slutade med att jag gjorde strax efter 20-årsåldern, gjorde jag affärer på från odlingar nere i Nordamerika till affärer med Östeuropa med myndigheter där, och alltså det växte väldigt fort. Samtidigt så kände jag mig inte som kriminell liksom. Det gick rätt fort där.
Hur förklarar man det för sig själv? Alltså hur kan man rättfärdiga det på något sätt och säga att man inte är kriminell?
Nej, det är det som är så jävla konstigt. Men jag växte upp i det där missbruket runt omkring mig med farsan och bröderna och alkoholen. Och det hade man ju anammat. Alkoholen är ju inte att läka med liksom. Så vi växte upp i den härvan och sen började narkotika komma in. Och det blandades ju in. Det vart ju liksom normaliserat också. Man kände sig inte kriminell.
När Peter flyttade hemifrån och etablerat sig som en driven och framgångsrik narkotikahandlare, så var det dags för honom själv att bli pappa. Och som det brukar heta, äpplet faller inte långt från trädet. Eller sådan far, sådan son.
Jag kommer ihåg mina egna föräldrar med att när jag gick, när jag var på fyllan, när jag kom och håll färgen med tuggum i mun och kom dit och raglade på att ända fullt i föräldramötena så, med droger i väskan som jag åkte lämna strax efteråt och sådär. Så men det var också normalt. Vad skulle de säga till mig? Liksom? Jag var min egen farsa. Vem skulle säga någonting till mig? Det finns ingen som har sagt någonting till mig överhuvudtaget i mitt liv.
Och du gjorde ändå något som din pappa aldrig gjorde. Gick på föräldramöten.
Ja, jag gick ju på föräldramötena. Liksom, vad är problemet liksom? Jag kan gå rakt och liksom...
Vad tänker du om det idag då?
Det är helt sjukt för fan. Alltså det är... Nej, det är skitjobbigt. Nu när man går på sådana möten så räcker det med att man är lite trött eller något sådant här. Liksom. Man sitter och tittar på film till klockan 3 på natten. Och går på ett föräldramöte och känner sig lite obara. Fan, jag liksom, är inte skärp tillräckligt skärp. Ja.
Ta det här, jag har inte rört det. Så.
Gå in och sätt det.
Nice. Är Simon, hur gammal är han?
Han är 8.
8 år.
8 år.
Yngsta grabben?
Jag har 6 barn då.
Helvete.
Det är 6 kvinnor som hjälper till så.
Med 6 olika?
Ja. Det minsta 1,5 år, en liten tjej, 1 år och 7 månader.
Okej. Okay. Är det blir lite bättre för varje gång eller? Lite bättre pappa menar
jag. Ja, det tror jag. Det blir jag. Sen vet jag inte hur kvinnor... Ja, jag lyckas inte med kvinnor. Vi får se. Mm. Om du lyckas nu då.
Ja, det är bara att hålla i hatten, säger. Ja. Du, Peter, vi ska se... om vi säger idag, landar vi nu. Hur känner du idag hur de här händelserna har påverkat dig?
Det är ju så att många av mina kompisar är döda, men det är så för alla. Alltså, eller inte kanske alla, men för många som har letat i världen. Så man har blivit ganska mycket härdad. Och mest härdad var det när jag hittade min brorsa döda. När han ringde till mitt jobb och... Det var ingen som sa någonting och jag sa, jag drar åt helvete om du inte kan prata, slängde på luren. Då var det brorsan som hade ringt och hade förlamade i lungorna, vet du, nu han hade tagit tabletter. Och när vi kom upp i lägenheten, morsan ringde mig och sa bara, Harry är död, kom. Så åkte upp, och låg han död på sängen så telefonen var sönderbruten. Så jag tänkte bara, shit, man, det var han som ringde mig. Och då var en av de första gångerna jag kramade min mamma. Liksom. Jag älskar mina föräldrar och min mamma, men den första polisen sa till mig, fan, ska du inte krama din mamma? Liksom. Mm. Och då gick jag fram och kramade morsan. Liksom. Och efter det så var jag väldigt härdad ifrån... Jag kan inte känna sorg om jag ser en människa dö direkt. Jo, lite grann kanske, om det är några barn och så här, men... Ja, och det kanske är bra på gott och ont att jag behöver inte gå under för människor dör. Igår ringde de en av mina bättre kompisar och de hittade död. Han har legat över 2 veckor död. Han var här och sökte hjälp. Jag hjälpte han till SOS och Magnus hette han. Jag hjälpte han till SOS och så att han fick kontakten. Så var jag jobbade på andra ställen. Så gick han 4-5 dagar. Sen dök han aldrig mer upp här. Jag tänkte, en jävel, vi kan inte strula igen. Liksom. Så nu ringde de så att de har hittat honom. Han kom inte hit för han hade dött hemma. Så han lägger 2 veckor och ruttna istället. Och det var en väldigt bra vän som jag har hjälpt väldigt många gånger. Så han var jävligt schysst och så. Men så att, och det kände jag så här, shit, bara en till liksom. En del människor när folk är nära vänner eller någon dör, då kanske de gråter och blir ledsna. Jag kan inte liksom. Funkar inte så.
Hur tror du att du har gett för spår vad det gäller din kontakt med kvinnor som du pratar om, som har varit lite upp och ner som havet?
Hur tänkte du med kvinnor? Ja, kvinnor, alltså jag är
samma. Ja, men det här med känsliga, med alltså, det är svårt att krama.
Det, jag har inte riktigt, ja just det, jag blir irriterad om de håller på att pussla och sådär grejer, kram. Och nu sista tjejen här, nu får jag äta upp det själv då liksom, alltså bara bort från, sluta håll på liksom. Och nu känner jag så här, men fan, kom hit, ska jag från pusten, nej, vad håller du på med, säger hon liksom. Så nu har vi en sån ställningskrig här då. Men nej, det är nog lite trassligt, och jag har nog varit lite känslostörd här som... Det är rätt mycket relationer i mitt liv. Jag menar, jag har 6 barn med 6 olika. Och det innebär ju inte att jag har försökt göra barn med alla jag har träffat liksom. Så att, nej, jag har aldrig kunnat fixa med relationer med tjejer som är väldigt nära. Och,
vad tror du om du jämför med polare som du har runt omkring dig som lyckas med sina relationer?
Ja, de som håller upp 20-30 år och så här.
Ja, vad gör de som inte du lyckas med?
Jag vet fan inte. Jag tror att... Jag vet inte. Det är väl det lilla osäkra barnet man har i sig ändå inom sig på något sätt sen man växte upp där. Att det ska på något sätt... Man ser till att det raserar. Jag är inte den som håller tyst där. Jag säger som det är till dem. Och det ska man, har jag lärt mig. Det ska man egentligen inte göra. Man ska ju hålla någon medelväg där liksom.
Kan du göra med också det här med att när det känns bra, ja, så blir man så nervös och tänker att det här kommer ju gå åt helvete snart.
Så kan det vara omedvetet, men inte medvetet att det tänker så. Men så är det. Jag gick ju sån här bildterapi i hypnos. Jag fick rita teckningar från fängelset. Helena Bering, hon var ju mördad sen av någon idiot från Baltikum som stack en kniv innanför 600-800 kronor. Men hon hjälpte ju mig med terapi där inne, så jag fick ju måla efter hypnosen och så. Då gjorde jag teckningar så här och... Ja, det var liksom en grön gren som hade sol och sen figur så här. Sen på den sidan var det någon jävla djävul eller någonting. Så var en grön och en mörk sida. Och ibland gjorde jag teckningar också. Som, jag såg ju hypnosen så här att jag gick en skog och natur som jag älskar. Som farsan tog ut oss i. Men så överallt så började det brinna någonstans. Och inte först det var klart så var det lugnt liksom. Allting har brunnit ner så här i hypnosen. Så att, och det kan ju bero på det att liksom, det kan inte vara. Utan det kommer hända någonting snart. Och det blir strul. Och det har jag ju levt med hela livet, och omedvetet så kanske jag gör relationer så att det går åt helvete till slut.
Bättre att förekomma.
Ja, och förstöra relationen innan och göra så att tjejerna, de pallar inte. Och jag brukar aldrig lämna brudar, jag bara ser till att de orkar inte längre. Så försvinner de liksom. Och så blir man skitläsare och tycker, så fan alltså, det är så jävla...
Vad är det för fel på alla tjejer?
Ja, alla brudar liksom. Ja.
Du, hur tror du kommer sig att det så ofta är personer, även du i det här fallet, som har haft trassliga liv och som kanske när det sker inte har ordning på sina liv, ska skaffa så jävla mycket barn jämt?
Ja, vad beror på?
Ja, väldigt ofta tycker jag man ser och tänker att de där borde ju aldrig skaffa barn. Fan, ja. Varför gör de det? Och det räcker inte med 1, 2 eller 3.
Nej, så är det. Jag vet, för det första, jag vet inte riktigt. Det är, ofta är faktiskt i mina fall har det varit tjejerna som har nästan ställt krav på att det ska ha barn. Faktiskt. Och jag vet inte, jag har läst någonstans att de väljer såna här hanar som de känner att den där kan befrukta med. Alltså det är i naturen då liksom. Även fast jag var kriminell och låg och smekte dem med en Colt 45 liksom och hällde pengar över dem, så ska de ändå ha barn med mig. Och jag vet inte. Jag har inte skaffat det för att trösta mig själv på något sätt. Utan det har blivit. Jag tycker om barn och jag kan släppa med barn överallt. Jag vet inte, vart det naturligt...
Fast tycker man om barn så kanske man ska... Då är det inte en bra miljö kanske att skaffa barn till.
Nej, men jag gjorde det. Det var ju samma där kriminell. Då var det ju samma. Men nu har jag jobbat för mycket också. Så nu är jag lite dåligt samvete att jag engagerar mig för mycket grejer. Och barna liksom inte får det man ska ge. Som min pappa gjorde egentligen. Den bra sidan, han tog ut med skogen och natur. Fan, jag hinner ju inte göra det med mina egna barn. Så att på så sätt, ja, nej. Jag vet fan inte. Jag vill försöka... På något sätt så vill man ju ändå försöka... Ja... Kanske själv förverkliga sig själv genom att skaffa fler barn eller...
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Nu om vi pratar om, till exempel i rummet bredvid sitter nu Simon, 8 år. Vad kan du ta med dig för att hjälpa honom att inte hamna där du hamnar nu? För att inte bli ytterligare ett steg i den här generationsfällan.
Alla mina barn har det gått bra för. Det är ingen som har hamnat där. Så jag har varit så här liksom ibland överskyddande pappa.
Vad är det du har gjort, tror du?
Jag har haft en dialog och pratat med dem. Och de känner till min bakgrund. Jag var öppen med min bakgrund. Och de har lärt sig att jag vill inte bli som farsan. Och farsan fixar sitt liv. Och då har ju det blivit en grej. Som Robin, min stora son, som är 29 eller något sånt här. När jag satt i fängelse och
29 eller något sånt där.
Ja, jag ska säga åldrar. Jag kan inte min mamma och pappas ålder eller mina brorsor. Jag vet inte när de fyller år. Alltså det är borta.
Skit i det då. Ja. Gå tillbaka.
Ja, min son är Robin då, som när jag satt i fängelse, han kom med en sån här bild med en världsmästare med en stor pokal om världsmästare, fick jag. Då var jag världsmästare som tog mig ur mitt tidigare liv. Min son Robin kom när han var liten. Innan där, när han kommer visa bilder på mig, så här, det här är du pappa. Och då stod det liksom bankrånare med maskeringar och vapen. Det där följde mig i fängelsen när jag tänkte, shit, han såg mig som en kriminell liksom, och såg upp till mig. Och då tänkte jag, det var ju så jag tittade på min pappa. Han stod med läxböckerna och den där bilden och tittade med tårar i ögonen. Så jag kände, shit där. Och det påverkar mig så att det är fängelse. Jag måste förändra mig, det här funkar inte liksom. Jag såg i hans blick, precis som jag tittar på min pappa. Och han kan inte göra någonting. Och jag tyckte jag var skittufft då liksom. Och hade massa vänner och det var vapen, droger. Och det var ju normalt liksom. Precis som det var normalt när farsan höll på. Med vapen och vad fan han nu höll på. Jag kommer inte exakt, han höll det väl lite snyggare fasaden. Så att, ja... Så att, men de är klart som Simon också nu som jag försöker hålla koll på. Nej, men jag försöker prata med dem och vägleda dem, och han har ju lite ADHD som jag då. Och utredning och såna här grejer, och jag gjorde en utredning då, först han gjorde när vi åkte därifrån och gick in på en bensinmack. Han var 5 år med sitt plastvapen och ställde sig i kassan med så här automatvapen och gick, tog godiset och gick ut med mössan neddragen. Jag sa, kom in i bilen, var har du handen i? Då låg det godis i näven. Jag fick åka till, jag åkte tillbaka till mig, nu får du fan betala, så här gör man inte. Så jag försöker lära han liksom.
Och var kom du ifrån?
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte varför.
För det är inte helt.
Det är inte naturligt. Normalt. Och han går in i butiker så här. Och nu har jag blivit lugnare så här när jag försöker. Han gick in för några år sedan, början redan. Gå in i butik, titta, det är larm. Pappa, där är kameror som håller koll. Och,
som 6-åring typ.
Ja. Och 5 år gick han in och tog godis med vapnet och tittade på henne i kassan. Och gick ut så här. Och det är helt sjukt. Och det var när vi kom från utredningen där, när han kollade ADHD och autismen, det första steget då. När han bestämmer sig, då gör han någonting.
Hur gör du idag? Vad är det du har koll på? Eller vad är det du liksom vaken för? Typ? För det där är ju klart en tydlig signal att man är vaken för. Men finns det några andra grejer man kan tänka på som förälder?
Ja, jag tror att man ska lyssna och ha en dialog och prata om saker som är känsliga, men ändå hålla den här öppna dialogen liksom. Så att en öppen dialog och lyssna och känna liksom, och ja, leva med barnet. Det barn bör lära sig, och vuxna bör, barn framförallt, är att våga berätta att det är någonting som inte stämmer. Liksom. Våga säga till någon som man litar på. Och sen vuxna borde vara mer uppmärksamma. Andra vuxna och kanske myndigheter då vara mer uppmärksamma när det börjar... Man känner att det är något som är fel för barnen. För de är otroligt hjälplösa. Alltså det är, och vi vuxna har ett ansvar att försöka hjälpa till där och lyssna på dem och ta reda på vad egentligen. Sen är det jobbigt att gå in i andras familjer och börja ifrågasätta föräldrar. Det är ju fan inte lätt. Alltså.
När och hur tycker du att sociala ska göra ingripanden eller brytas in?
Ja, alltså idag så kan jag ju säga att jag sitter ju i socialnämnden i min egen kommun nu, men som gör beslutande om omhändertagande och sånt där. Man måste ju väldigt gå varsamt fram. Det är jävligt känsligt. Man måste ha väldigt mycket på fötterna så man inte går in och ställer till någonting. Men jag har lärt mig på sista tiden. Förut så var jag helt emot det, men sociala måste gå in och agera. Men det är jävligt svårt också. Det är liksom, det är ett ingrepp i familjen liksom, och ifrågasättande. Men så tidigt som möjligt måste man lyssna av och kolla så att ingenting händer. Det är liksom superviktigt.
Hur ska man resonera då om man är lite osäker? Är det bättre att gå in för tidigt eller är det gå in för sent?
Alltså. Jag tror faktiskt att det är bättre att gå in för tidigt. Det har också börjat lära mig, för att då kan man ju avfärda det ganska snabbt om det inte är någonting.
Fast det kan ju också göra att drar man upp och sätter igång någonting som
ja,
kanske inte
så
fanns.
Är det ju också, men det är så jävla svårt att veta när ska man gå in. Låter man det gå för långt så kanske det har gått väldigt långt och barnet har tagit väldigt stor skada, för det är svårt att reparera.
Och vem tar man mest hänsyn till, barnet eller föräldrarna?
Alltså det är barnets rättigheter och skydd som det handlar om. För mig var det liksom att åka in i fängelse, att överhuvudtaget bli stoppad av en polis, liksom, alltså ifrågasatt av en polis. Det fanns inte på kartan liksom. Det var någon gång myndigheterna försökte sprida någonting att jag sålde knark på skolgården och sånt där. Då liksom gick jag upp och satte in avlyssningsapparatur och där uppe på kommunen då, så här narkotikabasen, när jag kom in och hade möte med dem och fick dem att gå och hämta information åt mig och är på trassla och så här. Och vet du nu, det var då lackade jag till och fan säger liksom, vad håller ni på? Jag är seriös knarkhandlare. Men vet du nu, och samma, vi hade koll på polisen, narkotikaspan och så här. Vi visste han bodde, vi kollade igenom hans sop, alltså vi höll koll på polisen. Vi skulle aldrig åka dit liksom. Så att jag växte upp i det där och så det var ingen som kunde ta oss. Vi levde ju med det här och jag menar, vi växte upp i Tyresö, det var barnrikaskommunen. Man pratar om gäng på 10-20 nu, det var liksom hundratals människor. Alltså det var tusentals ungdomar i Tyresö. Knarket och narkotika fick hon. Så vi var ju säkra. Alltså vi köpte ju aldrig någonting för fulla priser. Det levererades kött och sprit och alkohol och bröd och allt kattmat tror jag till och med. Min jävla katt checkar oxfilé hela tiden. Så att vi levde ju liksom med, man pratar som i Italien. Alltså det låter lite sjukt där att säga det. Men det var ungefär som, liksom när jag blickar tillbaka, vilket liv vi levde liksom. Och alla höll ihop och full koll på allting. Och,
hur länge höll det här?
Det höll rätt länge. Jag började ju brett slut. Jag åkte ju fast 96 va? Mm. I stor narkotikahärva i Blekinge som jag är humman för. Så de spanade på mig. Jag satt i Stockholms stadsbibliotek och läste om spaningen och utredningarna där nere. De hade domstol, de har ju redan satt igång. Men de höll ju koll på mig hela tiden. Och försökte hitta vad liksom, jag har ju lärt mig att vara försiktig liksom. Jag pratade aldrig i telefon, fast ingenting i telefon liksom. Jag tror det var 10 sekunder samtal på flera år. Fast ingenting, jag kunde gå 2 mil till en telefonkiosk och ringa när det fanns telefonkiosker. Så överförsiktigt, så jag levde ju det. Jag skulle aldrig åka i fängelse liksom. Absolut inte. Men så åkte jag dit och varit nergolad i en utredning i södra Sverige där. Och jag kände, jag var jävligt trött. Jag började bli gammal, 36 år, och ville ta mig ur det här. Det glömt, det var mitt liv. Som jag sa, jag kände att det var vårt liv helt enkelt. Nej, det är klart det är mycket. Jag menar, vi jobbar internationellt och ja, land och rike runt och flera länder inblandade. Men vi hade det som ett jobb. Men jag var trött, jag var slut som människa och jag orkade inte alla trassliga relationer. Du vet, jag skaffade bara brudar som var schyssta. Jag ville inte ha någon missbrukande tjej liksom. Och hur går det med en missbrukande kille och en tjej som vill ha ett normalt liv? Det funkar inte liksom. Påtänd en vecka, står med revolver under huvudkudden liksom, ser folk överallt och...
Men det måste ju ha med den här bristande självinsikten att göra då, för att du tycker att det är normalt.
Ja, det var ju normalt. Och jag försökte fan att det inte funkar liksom. Ja. Jävla brudar liksom.
1996 dömdes Peter till 4,5 års fängelse som huvudman i narkotikahärva i Blekinge. I fängelset bestämde han sig för att ändra riktning och mål med sitt liv och fick till en början hjälp och stöd från en nybildad organisation.
Det var ju KRIS som mötte mig nu driver jag X-Cons, men då var det ju att jag valde dem att hämta mig, KRIS då, vid fängelseporten. Men det var också mina polare tänkte hämta mig nedkabbad med stripper och droger och brännvin. Så jag tänkte, fan, ja men vi kommer hämta dig. Så jag tänkte, nej, jag tar de där töntarna KRIS istället. De får möta mig när jag kommer ut från fängelse och komma och krama välkommen ut. Och bara. Det kändes lite så här. Men jag tyckte det var bra, för jag har varit rågfri på fängelset. Men jag var den enda som de stoppade i jantabuss och enda jävla permis jag skulle ut liksom. Tvinga i mig, för jag hade, första jag sa när jag kom till fängelse var att jag tyckte alla plitar i deras blå skjortor såg ut som Prips blå. Och det skulle jag inte sagt liksom. Så att jag föddes i en ölback kan man säga. Det var därför liksom som Men det jag inte kunde släppa var kriminaliteten. Det här driften liksom. Jag måste ju lägga det på något annat. Liksom. Det är bara koka huvudet. Jag började liksom. Tentaklerna börjar ju redan innan jag skulle fria. Så jag sa jag måste göra någonting åt det. Så vet du nu. Jag gick in i kris. Och då fick jag lägga min energi. Till att komma till en förening där de hade. Vi ska hjälpa människor som kommer ut och blir liksom.
Kris då ska jag bara säga. Kriminellas revansch i samhället.
Då. Så jag kom ut som första fånge. De mötte mig. Då fanns kris i två platspåsar. Sen satt jag mig ner och började jobba. Jag jobbade 7 dagar i veckan. Jag pluggade dubbla heltidsstudier, öppna och stängde, torka skithusen när vi fick en lokal där. Håll igång verksamheten och sen började jag jobba där i juni eller juli 99, bygga upp. Sen byggde vi upp en av Europas största brottsförebyggande föreningar. Jag åkte runt hela jävla landet på alla fängelser som en präst och berättade hur man kan förändra sitt liv och så fick med en massa fångar. Så det började växa upp krisföreningar i hela Sverige. Så att den här energin som jag fick, liksom, som jag satsade på kris när jag kom ut, den försöker jag satsa på andra grejer. Som när jag var kriminell 24 timmar om dygnet och inte så på en vecka. Och höll på med allt jävla skit. Liksom, så här. Och när jag var missbrukare, för jag har alltid haft en dröm, det här med att jag har känt att någonting inte är bra och jag vill inte vara den här egentligen. Men det är mitt liv liksom. Så jag kommer ihåg när jag satt och skrev, ska jag sluta med narkotika, då vill jag göra något stort. Då vill jag göra någonting som liksom många får hjälp av. Och då var jag med och byggde upp kris. Och sen bröt vi oss upp så startade jag X-Konst.
Som ordförande för X-Konst jobbar Peter idag med att hjälpa andra kriminella som också vill lämna sina gamla liv. Men han tvingas numera också kämpa för sin organisations överlevnad.
Från tiden då, finns det någonting du idag fortfarande kan känna lite ånger för? Eller dåligt samvete?
Nej, jag har fan inget samvete till sådär. Nej, jag har inga ånger. Det känns ju också lite. Jag vill inte må dåligt för det jag har gjort. Liksom. Jag kan tänka vissa små saker så här. Att jag inte hjälpte min storebror för att inte ta liv av sig. Liksom. Det är sånt. Det åt ju på honom också. Shit, liksom. Så här. Och han fick lite knarka med innan han dog också. Och jag skulle skydda honom. Han hamnade i en jävla bråk. Han ringde och så jag åkte dit med en stor järnklubba så här, med en stor kula med så här, spetsar och skulle åka dit och rädda honom. Och hoppar av och se att han står i en telefonkiosk full. Liksom, och säger, vad gör du? Liksom? Och det är ingen där, liksom. Och då bara stoppa in i bilen och då skäller ut han i en jävla idiot. Liksom. Det var dagen innan han tog liv alltså. Din jävel ringer hit med jävla... Så bara vräkt ur massa skit, bara dra åt helvete och allt det. Ja, han for ju iväg. Dagen tog han ju liv av sig dagen efter. Sådana grejer, det är så här. Men allt det livet i den här världen som jag mött människor som valt... Jag umgicks oftast med människor som... Låter skitdom, som valde att vara kriminella liksom. Men i den... Nej, jag har fan inget som jag har ånger för, förutom... Min bror, när jag åkte in i fängelsen när jag skulle gå med min son då, Robin på Gröna Lund, det förföljde mig också inne på fängelset också. Jag lämnade han hos farmor kvällen innan han gick ut och söp och jag hade ju span på mig, jag hade ju koll, jag såg ju poliserna. Jag körde vissa dagar 30 mil för att leka med dem. De var helt galna, de hittade ingenting, fanns ingenting. Så att det enda de hittade hos det tillslaget var 0,02 gram hash in pesolavåg i spetsen. Liksom. Det var det jag åkte, fick 4,5 år på. Så att det fanns ingenting. Så att,
plus att du var huvudman i någon
stor narkotikalig.
Detaljen.
Men, vad fan sa jag nu?
Nej, det dåliga samvetet eventuellt med sonen där i Gröna Lund.
Ja. Nej, de grep mig. Jag lämnade bort den. De ringde och sen tog de en väg med. Och det var den dagen jag skulle åka till Gröna Lund med min son. Men den dagen jag muckade när jag valde att kris skulle hämta mig då, och jag gick in i den organisationen och var med och byggde upp den, så den dagens första dagen vid mucken, då tog jag med min son till Gröna Lund. Då mötte vi oss och åkte till Gröna Lund. Så att jag reparerade, jag skulle visa. Nej, men det gick några år här nu, men jag är tillbaka nu. Och det första jag valde, det var att gå med min son på Gröna Lund. Ja, för att visa. Vi börjar om där vi avslutade hela.
Man kan komma för sent till ett möte.
Ja. Två, tre år, eller?
Ett litet dilemma. Du kommer hem en dag, hittar i din sons garderob... undan gömt. Ett kilo tjack.
Ja.
Amfetamin.
Ja.
Vad gör du?
Vad jag gör? Jag tar nog reda på vad han har fått ifrån. Ganska snabbt också. Och säger till dem att inte en gång till. Det tror jag är först. Och sen tar jag ett snack med honom.
Och när tar du snack med polisen då?
Jag har faktiskt haft de funderingarna när jag funderar, vad fan ska jag göra? Så att, jag tror egentligen att jag hade Jag hade nog spolat ner skiten och tagit tag i problemet själv. Om jag ska vara ärlig. Jag hade inte lämnat tillbaka sig till där det kom ifrån. Då begår jag brott. Och jag kanske begår brott när jag spolar ner också. Men det är första tanken. Bort med skiten liksom. Och så avslutar vi allting där. Och jag menar, så slipper vi dra in statens stora apparat och kasta bort en massa skattepengar på det. Vi får fixa det själv. Och så, det har ju med att så växte jag upp. Så var det ju liksom. Jag menar, vad ska jag dra in dem egentligen? Och, nej men jag hade försökt fixa det själv. Jag tycker att fler borde ta ett ansvar och stoppa sådana saker i tid. Sen har man gått till Berlin som jag lämnade in det. Jag vet inte vad som... Ja, det är väl så man ska göra.
Så mycket man ska göra, ja. Eller borde göra. Peter, som så ofta när man pratar med kanske en generation äldre, ja, så brukar man få höra det var så mycket bättre förr. Eller i alla fall att det fanns något som var bättre förr. Ja. Vad var bättre förr?
Det kriminella livet kändes bättre förr. Det kändes mer roligt, tryggt, om man ska se det så. Och det var också bättre för många barn, tror jag också, faktiskt. Förutom att vi gick snett och var nära liksom natur och människor. Vi levde på ett annat sätt, kändes som. Man hade... Ja, grannarna pratade med varandra, man låg på solfiltarna tillsammans och delade solbullar och vad fan allt hette. Ja, liksom man låg ute och solade på filtar. Jag ser nästan aldrig i bostadsområden när människorna ligger på filtar och solade.
Men är inte det också lite typiskt där? Man väljer ju vad man vill minnas med tanke på vad du har berättat om din egen uppväxt. Det var ju knappast några bullar och saft på en filt som man tänker.
Nej, så var det ju. Det är lätt konstigt. Nej. Ja, jag vet inte. Jag har nog blivit skadad i själen där. Så, nej, men jag härdade mig där. Men jag tyckte det var större sammanhållning. Det var mer liksom. Men...
Med tanke då på hur det ser ut idag. Ja. Hur ser du på framtiden?
Jag ser positivt på framtiden. Jag vill inte lämna världen i kaos utan att ha gjort det jag kan göra för att göra den lite bättre. Framförallt för mina 6 barn och andras barn. Och det tycker jag alla föräldrar ska tänka på. Att det är för sent när det ska dö. Att försöka göra bot och göra bättring och framförallt för de som ska ta över den här världen efter. Då är det för sent, då får du dö med den där ångesten. Och den dagen jag dör så kommer jag dö med ett leende. Och känna att jag gjorde mitt, jag kunde inte göra mycket mer. Och jag har ingen ånger för vad jag har gjort liksom. Jag gjorde mitt och jag vill dö leende och med en bra känsla.
Och med det så gör vi det vanliga slutet.
Okej.
Okay. Vi kör ju också hård på helium.
Okej.
Okay. Vi kör på bara. Och så kan du se till att det kommer ner i lungorna bara.
Hej, jag heter Peter Södlund och jag är för detta kriminell och idag jobbar jag som brottsförebyggare.
Peter, tack för din tid.
Tack.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.